Hjärtligt välkomna ska ni vara till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malte Hallqvist, är komiker, föreläsare och skådespelare och så driver jag den här podden. Nytt för i år är att man kan bli prenumerant på den här podden. Det kostar 29 kronor, alltså lite mindre än en daimstrut. Och för det får du, ja, inte en daimstrut då, men du får ett exklusivt avsnitt varje månad. Alla Malte möter, som är en talkshow från Skalateatern i Karlstad, som ljudfil enbart för dig som är prenumerant. Och så får du två sommaravsnitt. Ett i juli och ett i augusti, då podden egentligen har semester. Vill du bli prenumerant så gå in på avsnittsbeskrivningen på det här avsnittet och så klickar du på prenumerationslänken. Veckans gäst är Anders Wallensten. Ni vet, Anders Tegnells högra hand under pandemin. Nu gästar han min podd och vi kommer inte prata om pandemin alls, utan vi ska prata om Anders böcker Hälsogåtan och Livsgåtan. Och hur det låter, ja, det får ni reda på nu när jag släpper lös avsnitt 157 av Insikter från Utsikter med Anders Wallensten. Anders Wallensten har nog alltid varit en hälsonörd. Han hämtar sina idéer bland annat från buddhismen, stoicismen samt de äldre. Förutom det vanliga med träning, sömn och mat så pratar Anders mycket om relationer, goda tankar och att vara ute i naturen. Att det är lika viktigt för hälsan som träning, sömn och mat. Vad menar Anders med att vara snäll mot sig själv? Hur stor kraft finns det i förlåtelsen och vad är egentligen lycka? Detta och väldigt mycket mer kommer här, men först det här med att bli äldre.
Och sen blir man äldre, kan jag hålla på, kan hålla på 10 år till kanske med. Ja. Men man kan inte vara hur gammal som helst.
Nej, alltså till slut blir man väl inte inbjuden.
Det är nej, men det jag menar jag. Ja, då måste man ha något.
Ja, man kanske.
Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Insikter från Utsikter. Podden du mår bra av. Och idag så har jag en utsikt över en man som jag har lyssnat på och även läst. Välkommen Anders Wallensten.
Tackar.
Till min podd. Jag fick ju äran att lyssna på dig. Och då var det väl egentligen boken Hälsogåtan.
Just det var det vi pratade om.
Ja. Mm. Och sen har jag läst Livsgåtan.
Ja, vad kul.
Så jag tänkte vi kan ta det där sen. Mm. Men för att liksom sätta dig på kartan så är en liten sån kort faktaruta. Hur mår du förresten?
Jag mår alldeles utmärkt.
Det snöar för fullt.
Ja, men som sagt, jag tänker att jag ska åka lite skidor om någon vecka här. Så att det får vara vinter tills dess, det gör ingenting.
Mm. Vad är det idag, 25?
25 ja, 20, mars. 26 till och med.
Till och med det, ja. Mm. Och vi sitter i Stockholm och nu har det slutat, men det var ganska stora snöflingor förut.
Mm. Sådana sagoflingor.
Ja, men du gillar det för att du ska ändå åka skidor.
Ja, det är fortfarande vinter i mitt huvud. Ja. Men sen ska det bli vår.
Ja. Snabba frågor, snabba svar då. Fullständigt namn?
Anders Theodor Wallensten.
Ålder?
50.
Yrke?
Läkare.
Civilstånd?
Ogift.
Familj?
3 barn.
Hobby?
Många olika. Mm. Liksom du spelar lite gitarr sen barndomen. Skrivandet har ju varit främst en hobby från början. Sen har vi mycket olika typer av äventyr och träning. Eller snarare träning för äventyr kan man säga.
Om man följer dig på Instagram så gillar du ju att vara utomhus kan man säga.
Ja, väldigt mycket.
Du ser nästan deppig ut på de här korten när du tvingas in på ett gym.
Ja, när det är så här rehab för man har ont i ryggen och sånt, då blir det så. Men helst är jag ute.
Äter helst?
Jag äter helst lagom mycket och näringsrikt.
Mm. Det pratar du om också.
Ja. Ja, jag tror det är det som är nyckeln till kosten. Sen kan man äta lite vad som helst. Mm. Men lagom mycket och näringsrikt så att man får i sig det man behöver.
Inte så mycket processad mat?
Helst inte, för att det behöver ju inte vara en dålig mat. Men det finns ju, man vet ju inte riktigt vad all processning gör så att säga. Nej. Hittills så tycker jag forskningen är lite oklar över effekterna. Men man börjar ju se lite sån här samband med ofördelaktiga hälsoutfall. Och kanske inte minst därför att den är så finprocessad, att den tas upp på ett annat sätt i magen än, än vad vanliga födoämnen är, som måste liksom brytas ner aktivt till sina beståndsdelar.
Just det. Mm. Som blomkål.
Ja, nej men alltihop så innehåller ju fibrer och olika grejer och allt. Mm. Måste lösas upp ordentligt innan. Men medan det här är ju sammansatt av liksom nedbrutna delar, så att det blir lite annorlunda.
Dricker helst?
Ja, vad det är, vatten skulle jag säga är nog grunddrycken.
Mm.
Men ja, det är väl det. Jag vet inte. Jag har liksom inga riktiga favoritdrycker sådär, det kan jag inte säga.
Sista frågan då på faktarutan. Din största inspirationskälla?
Min största inspirationskälla är nog olika personer som ändå har en vilja att göra världen bättre och också kanske gjort förändringar i sitt liv och inte fått allt gratis utan visat att det går att styra sitt liv. Det tycker jag är imponerande. Det finns många exempel på det.
Mm. Vi stänger faktarutan.
Japp.
Alltså, du har ju verkligen, om man får kalla det för nörda, men du har nördat in på hälsofrågor.
Mm.
Hur hamnade du där?
Ja, jag började nog med att jag, som många andra som gillar träning, blev så här, ja, men hur ska jag prestera bättre? Det var när jag var ung och ännu starkare. Men då kände jag liksom, ja, hur ska man äta då? Och så testade man olika dieter. Och sen så kom småbarnsåren och då började liksom sova dåligt. Det kanske är vanligt. Och så började, hur ska man göra för att sova bättre? Så började jag testa saker kring det. Och sen var det lite sådär, man skulle vara chef på jobbet och sådär. Då började lite stress komma också mitt i alltihopa. Och hur hanterar man det på ett bra sätt? Och så testade jag olika former, då, meditation och liknande. Så att det här intresset att testa saker för
nyfiken
att förbättra
på själv,
min hälsa.
Liksom.
Ja, och vad går att påverka och vad inte? Och kanske också en lite dragningskraft till att hitta den här enkla lösningen som jag tror väldigt många drivs av. Men det var också det som var nyckeln till att jag faktiskt började intressera mig på riktigt att skriva om det också.
För att, upplever att du har hittat det?
Nej, ingen enkel lösning.
Nej.
På ett sätt. Fast en ganska enkel livsstil kan vara väldigt hälsosam.
Och vad menar du då med en enkel livsstil?
Nej, men att när man väl har hälsovanor som är liksom inkluderade i livet, så behöver man inte tänka så mycket på det. Om man liksom börjar att röra sig mycket i vardagen, om man, så att hjärnans första impuls när man ser en trappa är att ta trappan och inte hissen.
Mm.
Och att man liksom tänker tanken, ja, men jag kan ju gå och handla och bära maten hem. Det är skönt, då får jag röra på mig. Jag får lite. Har man börjat tänka så och på samma sätt med kosten, att ja, jag äter lite vad som, men jag håller igen på vardagar med liksom sötsaker och liknande. Då behöver inte hjärnan tänka så aktivt, för jag gör likadant hela tiden.
Men hur lång tid tog det för dig att komma dit då? För att jag menar, vi har ju övat rätt länge som människa på att ta det lugnt när man kan.
Exakt.
Äta sötsaker och fett när det finns.
Ja, så, och det är det som är liksom det som orsakar motståndet mot att leva hälsosamt. Att vi har andra instinkter med oss från vårt ursprung i naturen som hade andra förutsättningar. Det var svårt att få tag på mat och det var då fick man rörelse gratis för att man skulle hitta den här maten. Och den var oftast inte så näringsrik. Men man ska komma ihåg att hittade man näringsrik mat som honung, så är det en favorit i alla kulturer så att säga. För att det är ju det vi vill äta. Men i det här samhället som vi lever nu får man istället sätta upp lite inre regler för att stå emot det här. Det är i alla fall det lättaste sättet för mig. Att inte ha saker hemma och sen så ha lite som man säger åt barnen att äta lördagsgodis. Försöker jag äta nyttigt under veckodagarna och sen så har jag liksom, deltar jag i vad det nu är som bjuds.
I godisätandet.
Ja, på helger. Men även där såklart att man, det finns ju en gräns. Men att man har det här i sig. Att man inte behöver tänka så aktivt utan man håller sig.
Men hur
sig.
Länge tyckte du, eller kan du säga det, hur lång tid tog det att det blev naturligt när du såg en trappa att den tar jag istället för hissen?
Mm. Jag har ju svårt, det här har liksom skett successivt, jag kan nog inte säga exakt. Men jag såg senast idag, eller igår, en artikel i SvD där man hänvisar till en forskningsrapport som visar att det var, jag tror de fick fram 78 dagar eller någonting för att bilda en ny vana. Och just den här rapporten, då hade man tittat på hur ofta folk verkar gå till gymmet, de som skaffar ett gymkort, hur länge håller de i och liksom var är brytpunkten. Tidigare har man gjort liknande studier fast på färre deltagare och fått ungefär samma. Så kanske 3 månader är en släng om man verkligen går in för det.
Mm.
Men sen är det ju vissa saker som är mycket svårare för vissa och det är högst individuellt. Men att det är ju en ansträngning att få till
en vana. Ja, det krävs lite vilja. 78 dagar är ganska långt.
Exakt, det krävs vilja. Man måste veta varför, annars så är det väldigt svårt. Och sen så måste man göra det ganska lätt. Det får inte vara för svårt, det får inte vara för mycket motstånd. Och gärna kul. Jag tror att vanor som man tycker är kul, de håller man gärna. Liksom. Då är det inte så himla svårt.
Nej.
Så om man ska börja gå, istället för att tänka att man ska gå ut och gå själv. Om man lyckas komma överens med en kompis att vi går ut och går tillsammans 2 gånger i veckan. Jag tror det är mycket lättare att få till en sån vana. Man kan också koppla på det till något som man tycker är kul. Som man liksom lägger till som en extra släng om man ska börja med någonting. Så om man eller ger sig själv en liten belöning efteråt. Så att man, nu borstar vi ju tänderna varje dag till exempel. Det har vi fått in som en vana. På samma sätt kan man få in andra saker. Men det kan vara lättare om man kopplar på det på något. Att direkt efter frukost gör det här. Direkt efter jag har varit jobbat så tar jag och kommer igång och tränar lite 10 minuter innan middagen eller någonting.
Mm.
Det blir också som en rutin som hjärnan förbereder sig på och påminner dig om när du hamnar i en viss situation. Och det underlättar också. Ja, det finns många knep.
Sponsorsnack. Malte möter. Alltså Malte möter är ju då en talkshow där jag har en gäst som jag intervjuar och det är exklusivt för dem som kommer dit. Så blandar vi upp det där med lite härlig musik från ett väldigt pickt band och gästen brukar också sjunga. Sen är det lite lekar, tokiga upptåg, publikfrågor och annat massa kul som gör att man mår lite bättre när man går hem om man jämför när man kom dit.
16 april kommer Bengt Alsterlind. Bengt och jag ska prata om vikten av att ha kvar ett lekrum.
Ni hör ju själva. Så gå in på ticketmaster.se eller ring 054 19 0080 och så ses vi på Skala. Något som jag fastnade på när jag lyssnade på dig var ju dels det vi pratar om nu med äta rätt, träna rätt, sova rätt.
Yes.
Men sen så nämnde du också det här med att umgås med goda tankar, vara ute i naturen.
Ja.
Och vårda sina relationer.
Japp.
Det var lite så här nytänk för mig att det var lika viktigt som att sova, äta rätt och träna rätt.
Exakt. Och det är det som är så förvånande, tyckte jag också. Mm. Men det finns stora studier som visar att det som är viktigast för hälsan, kanske till och med, är relationer. Så det finns en stor studie i USA framförallt där man har följt folk genom livet och frågat frågor och tagit prover under lång tid. Ja, under många, många år.
Vad tar man för prover då?
Det startade på 30-talet. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt, men jag gissar att de tog blodprover och blodtryck eller liknande. Men framförallt så ställde de en fråga då, så här, som de kunde jämföra med de övriga hälsomarkörerna. Och det var, hur uppfattar du att dina relationer är? Och de som svarade då att de hade väldigt bra relationer när de var 50 år. De var också friskast och lyckligast när de var 80 år. Så att det är ju klart att man kan i det individuella fallet inte säga något om att en relation alltid är positiv eller liknande.
Nej, verkligen inte.
Men på i det stora hela.
Men det handlar väl egentligen om goda relationer?
Det handlar självklart om goda relationer. Ja. Men också att ha relationer överhuvudtaget. Och jag tror att det här är ensamhet som är ofrivillig kan vara väldigt jobbigt. Och det här tror jag verkligen går att hänvisa tillbaka till att vår art är ett gruppdjur. Precis som hästar eller hundar eller sådär. För oss var det farligt att vara ensamma i naturen. Vi har inte vidare bra försvarsmöjligheter själva. Vi är inte så starka, vi har inte så vassa tänder och så vidare. Men tillsammans är vi ju jättesmarta och kan hjälpa till att skydda varandra och vi kan hitta mat tillsammans. Och det har ju varit det som varit vårt succékoncept som gjorde att vi spred oss över hela jorden och nu dominerar jorden. Så att det är inte så konstigt att det här att vara tillsammans ska ge goda känslor. Men det är också så att det gör att vi håller lite koll på varandra. Mm. Att om till exempel om du skulle börja må krassligt så kommer jag ju fråga, men hur är det egentligen? Du kanske borde gå och kolla upp det där. Och då kanske du söker vård lite tidigare och du kanske får diagnos snabbare och kan bättre prognos. Det kan också vara så att om man umgås med andra som har bra hälsovanor, då tenderar man att leva lite mer likt det. Gifta par brukar leva rätt likt varandra till exempel, och det påverkar livslängden. Så att det finns flera faktorer, och slutligen också så beter vi oss ofta bättre när vi har ögonen på oss. Man skärper sig lite helt enkelt. Och så är man själv, och det är så jag hemma också. Jag menar, det är inte jättekul att laga en jättespännande middag till mig själv när jag är ensam. Men har jag barnen hemma så ser jag ju till att det blir bra. Så att det där, man, men ja, att vara med andra gör också att man anstränger sig lite mer för att ja, leva hälsosamt eller enligt normen eller vad det nu är.
Men hur vårdar man en relation då?
Ja, den är ju svårare. Mm. Den vet jag inte riktigt om jag har hela svaret på, kan jag erkänna. Men det handlar ju mycket om att i oss människor så har vi ju signaler som vi kan ha som guidning. Att vara snäll mot någon annan till exempel ger mig positiva känslor, och den som får uppmärksamheten så att säga. Och att, så att det är ju sådana saker som att bry sig om varandra och inte agera helt själviskt, utan det är mycket sånt som bygger relationer. Och faktiskt, det som finns bevis är att man faktiskt också tillbringar mycket tid tillsammans och gör saker tillsammans. Det är kanske den tydligaste saken som gör att man bildar relationer.
Att man upplever saker?
Ja, att man faktiskt umgås och tillbringar tid. Det är svårt att fördjupa en relation utan att göra det.
Mm.
Man måste ge det tid. Och sen om man gör lite mer varierade saker, inte bara titta på tv eller vad det nu är varje gång, så får man också fler gemensamma minnen, fler insikter om varandra. Och det kan också vara ett snabbt sätt att skynda på en relation.
Mm. Jag har faktiskt läst en rapport om just det här med att vara snäll och göra goda gärningar. Jag kommer inte ihåg vart det var riktigt, men då hade de ju i magnetkamera sett att vårt naturliga belöningssystem drog igång.
Absolut.
När man gör goda gärningar. Mm.
Ja, men det
är ju fint att man kan liksom hjälpa andra för sin egen skull.
Ja, det är väl exakt. Så är det. Och det är ju inte heller så konstigt, för att som sagt innan så är ju vår succé att vi kan samarbeta. Och samarbete kräver ju att man är lite självuppoffrande eller att man hjälper någon annan och så vidare. Och så att det är ju inte konstigt att vi ska få positiva signaler av att göra just de sakerna. Utan det är ju helt rimligt. Så att precis som vi ska liksom få lite njutningskänslor när vi hittar näringsrik mat eller energirik mat, så ska vi också, vilket är då är positivt i naturen om man inte har, om man behöver äta. Men, och på samma sätt ska man då kunna få positiva känslor av att man gör saker som är bra för gruppen och därmed också sin egen överlevnad.
Mm. Om vi släpper relationen en liten stund, det här med att umgås med goda tankar kan ju vara svårt ibland, särskilt om man lever i psykisk ohälsa. Vad gör man då?
Absolut, ja, men är det psykisk ohälsa, då är det ju att söka hjälp, det är jätteviktigt. Men om vi tar med de normala, det som är vardagsbekymmer för de flesta, som inte har gått till gränsen att bli något, en sjuklighet så att säga, då finns det ju ändå en del knep. För det är väldigt vanligt att ha negativa tankar. Vi har nästan kanske också där, jag pratar mycket evolution idag hör jag, men det sägs att vi ska vara lite mer negativa och pessimistiska, därför att vi ska vara rädda, vi ska se hot lite här och var, därför att det har varit en bättre överlevnadsstrategi än att bara vara glad och lycklig och vandra runt och i naturen utan några bekymmer. För då kanske man blir uppäten av ett lejon eller ja, man ska ju inte gå fram och klappa en orm till exempel. Vi ska ha, det finns ju, det är bättre att ana oråd. Och där, lite det där har vi i oss också. Så om man till exempel märker att någon inte hälsar på en, kanske den första tanken att den personen är arg på en eller besviken eller vad det nu än är. Men det har man egentligen inga bevis för alls. Man har ingen aning om vad den tänkt på precis innan eller vad den har gjort. Eller om den
men
har
du menar
att
det finns i oss från början att vi är negativt inställda?
Ja, det är olika för olika personer. För vi har olika, ligger olika på spektrumet där. Men ja, på det stora hela så har många av oss en lite mer, ja, lättare att ta till oss av negativa tankar. Till exempel kritik också.
Mm, mm.
Får man en utvärdering som där 10 personer säger att det var jättebra, och så är det en som säger att det där var inte bra.
Mm. Så
gissa vilken man kommer ihåg.
Ja, ja. Så är det.
Det är så att vi har mycket av det där i oss, och det hjälper ju förstås inte. Och sen så är det vanligt att man har liksom lite hårda tankar om sig själv, som man inte skulle, man skulle inte vara så kritisk mot andra. Man kanske tänker, åh, nu är jag så där dum igen eller så där. Men man skulle inte sagt det till en vän. Nu betedde du så här dumt igen. Utan man
är hårdare mot sig själv. Ja,
ja, och den inre monologen, sånt kan man jobba med. Och,
ja, för du sa att du hade lite enkla knep man kunde ta till.
Ja, det finns...
Kan du bjussa på något?
Ja, nej, men det är något som jag brukar testa är ju just att ifrågasätta den här tanken man får. Ja, men är jag alltid dum? Nej, det är jag ju inte. Mm. Det finns ju massa tillfällen då det har gått bra eller jag har betett mig smart. Och sen så kan man ju också fråga så här, vad skulle en kompis sagt med den här situationen? Jo, men skulle sagt att det var väl ingenting. Strunt i det. Och om man ifrågasätter de här så kan man liksom åtminstone börja få ett mer sant perspektiv i huvudet. Men det kräver ju lite att medvetenhet om sina tankar.
Jag tänkte ju säga det, för det som du nämner är ju ofta en känsla. Mm. Och så ska man då putta upp det i huvudet.
Ja, och där tycker jag det är en viktig poäng som jag lyfter ganska mycket i livsgåtan. Vi har en möjlighet att se på våra tankar lite utifrån. Du kan ju faktiskt tänka, nu tänkte jag den här tanken.
Ja.
Och det innebär att vi också kan ifrågasätta det och kan liksom titta på oss själva lite från sidan. Och det möjliggör sen att man kan då välja att tänka på ett annat sätt. I bästa fall, det kan vara svårt.
Mm. Mm.
Men att i livsgåtan tar jag upp en del filosofiska tankegångar från buddhismen och stoicismen, som var en filosofi från antiken som fortfarande har många kloka tankar. Och något av det viktigaste där är ju just att tankar kommer och går. Om man sitter still och bara liksom försöker inte tänka på någonting, så är det nästan omöjligt. Det kommer tankar. Och om man inte fäster något, liksom, uppmärksamhet på en viss tanke, så glider den bort. Så kommer en annan tanke.
Mm.
Så tankar byts ut. De är inte alltid en absolut sanning eller nödvändig att agera på. Utan man kan ifrågasätta dem lite.
Mm.
För de produceras hela tiden. Och så väljer man att agera på dem som faktiskt är viktiga eller betyder något eller verkar sanna. Men att man inte bara går på känsla jämt, utan man tittar lite på tankarna också. Är det här rimligt?
Min dotter har ett uttryck, hon fyller 30 år, men hon kallar det för smarthjärnan. Jag kanske ska tänka mig smarthjärnan nu.
Ja.
Och då menar ju hon att inte känna utan faktiskt att tänka.
Ja, och jag vill markera att jag tycker inte känslor är fel, utan de är signaler.
Mm. Mm.
Utan det är snarare tolkningen av signalerna man kan liksom i alla fall titta på, så att man inte går på något spontant program vi har från liksom vår tid i naturen när man är i en situation som inte alls är likadan. Utan då kan man kanske man kanske inte behöver välja den negativa tolkningen, utan man kanske kan tänka att han har haft en dålig dag, att han inte hälsade på mig, det berodde säkert på något sånt.
Mm.
Så att och sånt där kan underlätta lite i vardagen. Och att jag tar med det här med tankar och så, det är ju för att det här med att ha bra hälsa är ju ganska meningslöst, det är det ju inte, men det är liksom, det spelar ju inte så stor roll om man inte mår bra psykiskt.
Nej.
Då är ju inte livet så kul ändå.
Nej.
Så därför så är det viktigt, tycker jag, att informera om att även tankarna och det mentala, finns det verktyg att jobba med som inte bara är för dem om man har liksom en psykiatrisk sjukdom eller så, utan det är för oss alla, så finns det tankar, för vi har alla, det går upp och ner i livet och tankar kommer och går, och som sagt, och alla är inte till vår hjälp alltid, så det är bra att ha lite kunskap om det så att man har några liksom verktyg att ta till.
Du nämnde det, buddhism och stoism, och så hade du en tredje grupp, de äldre.
Ja, just det.
Kan du ge en liten bakgrund, vad är och varför har du valt de här tre?
Nej, men jag tänker ju att de som har levt sina liv, de har ju ofta varit med om många saker. Och även om man kanske tycker att ens mor och farföräldrar levde under en annan tid och deras kunskap är inte relevant och sådär, så mycket är ju ändå väldigt allmänmänskligt.
Ja, bara det här med relationer som vi nämnde förut.
Ja, exakt. Och deras lärdomar under livet kan ju ändå ge en guidning. Så varför inte lyssna lite och se vad skulle de gjort annorlunda om de fick leva igen? Vad är deras bästa råd till en yngre version av sig själv och sånt? Och det finns lite forskning som har gjort, eller forskning, eller försök till forskning, för det blir en slags... lite anekdotiskt och lite beroende på vilka man har pratat med och så. Men man har försökt samla in livsråd, och då kommer såna här saker fram, som att man ska unna sig själv just att inte... att vara glad till exempel. Att inte hålla tillbaka för andra om man känner det. Eller att man ser till att spendera tid med prioriterade relationer snarare än jobb och liknande. Sådana tankar kommer upp då. Och... ja, det vore ju lite synd på all den kunskap som de har om den bara försvinner när de dör. Utan jag tycker det är väldigt fint att
jag förstår tanken. Ja. Det var ju de äldre, stoicismen. Varför valde du den?
Ja, men stoicismen som då utvecklades i antikens Grekland och sen användes mycket av romarna, och sen så försvann den lite. Men den har blivit lite trendig på senaste tiden. Och det är därför att den är fortfarande väldigt relevant. När man tänker på någon som är stoisk tänker man på någon som är känslokall och orädd kanske. Men i grunden så är det en förnuftsbaserad filosofi, kan man säga. Så
det är det vi kommer in på, smart hjärnan.
Ja, exakt. De tycker verkligen man ska använda smart hjärnan mycket.
Mm.
Och även om det liksom... kanske är omöjligt att göra det i alla situationer, och i vissa situationer kanske helt fel, så är det ofta så att men i alla fall tänka den här smart-hjärna-tanken kan vara bra och kan ändra situationen. Det är en sak de fokuserar mycket på, är det här att mycket av det vi som besvärar oss är att vi oroar oss för framtiden till exempel, eller att vi grämer oss över något som har hänt.
Mm.
Fast egentligen finns ju bara det som är här och nu. Och att oroa sig för framtiden då kan man ju i många fall kanske vara onödigt. Man ska ju förbereda sig.
Men så lätt.
Men man vet ju inte ens om det inträffar. Så varför lida mer än nödvändigt innan det ens har inträffat? Så säger de till exempel. Mm. Och att förändring är ofrånkomlig. Allting förändras hela tiden. Du och jag blir äldre, men saker och ting här runt om oss förändras och plötsligt snöar och vad det än är. Så att förvänta sig förändring är också någonting som kan göra att man inte blir lika besvärad när det händer. Att man egentligen har ett mer flexibelt psyke, så att man inte har bestämt sig att det ska vara precis så här.
Mm.
För om man bestämmer sig att något ska vara precis så här och sen så blir det inte det, då blir man besviken. Men om man istället då tänker att ja... jag kanske hoppas att det ska vara så här, men jag vet ju att det kan ju vara bli på många olika sätt.
Mm.
Så kanske man inte blir lika besviken när det händer. Och så får man lite mer sinnesro. Och det var det de ofta eftersträvade.
Mm. Då har vi tagit det äldre, stoicismen och buddhismen då?
Ja, men buddhismen är lite samma där. Vi har ju en trend i vårt moderna samhälle att ta till oss mycket från... buddhism, vi håller på med yoga, det är mindfulness och meditation och liknande som har funnit sin plats i vårt moderna samhälle och inom psykologin och liknande. Så att, jag tyckte det var viktigt att titta lite extra på deras tankegångar, inte det religiösa utan just det här lite mer, de filosofiska tankarna. Och det är väldigt likt egentligen stoicismen. Där är ju mycket fokus i buddhismen på att vara närvarande här och nu.
Just det.
Och att lidandet beror på just det där, att vi har begär eller förväntningar på att det ska vara annorlunda än det faktiskt är. Och att det finns, ja, som sagt, att ta tillbaks mycket till stunden här och nu är en av de grundsatserna.
Mm.
Och rätt ofta när man stressar igång eller känner sig orolig eller känner någonting, om man lyckas ta sig till just den stund där man är,
mm,
och tänker, ja men nu sitter jag ju faktiskt här i ett uppvärmt rum, det är tryggt och jag har min familj och vänner även om de inte är just här eller vad det nu är. Man kan alltid hitta någonting som faktiskt är värt att hålla tag i, som kanske kan få tankarna att komma just till nuet. Det kan vara också, men där, titta den där växten, ja, men den är ju vacker ändå, den lever här. Tack vare att vi har en sol som skiner på den så kan den växa. Alltså det finns många, ja, att ta sig just i stunden är det sällan.
Lyckan finns i nuet.
Ja, mycket gör den ju det. Det är ju det enda som finns. Är väl det,
ja, och om man tittar på hur vi människor har betett oss så kan man ju nästan se det. Man använder droger ibland för att hamna i nuet. Mm. Yoga, bön, att stå på en scen kan också vara en sån där enorm nuupplevelse.
Mm.
Det kanske man inte hinner tänka på.
Att vara totalt framtiden. Närvarande, tänker jag.
Mm. Mm.
Jo, precis. Mm. Och då kan man använda olika knep för att vara det.
Mm.
Till exempel meditera. Men man kan ju också, jag tycker jag får en slags meditation av att träna till exempel. Som i helgen var jag ute och sprang i skogen. Något som jag tycker är meditativt därför att man måste vara helt i nuet är när man springer längs en sån här djurstig eller något med stockar och stenar. Alltså hjärnan får ju jobba på högvarv för att man ska sätta fötterna rätt.
Just det.
Och det är ju fascinerande att den gör det utan att man egentligen bestämmer exakt var man ska sätta fötterna. Alltså jag är liksom imponerad
är
varje
så,
gång.
Det är inte så mycket inköpslistor och sånt som snurrar i huvudet.
Nej,
då.
Men ju, liksom, ju svårare det är att hinna med, desto mer närvarande är man. Så efter att ha gjort det en stund, ja, det har man ju, då har man ju faktiskt fått en typ av meditation. Eller lite samma sak. Men är man ett proffs så kan man i princip få vara närvarande även när man bara går eller när man håller på med något ganska enahandat som att stå och diska eller sådär. Mm, det skulle ju en buddhist rekommendera.
Ja, men jag kan hålla med om det.
Mm. Ja, ibland kan man ju känna att man bara att tiden bara går om man är där närvarande.
Mm.
Men jag tror många som håller på med hobbies, jag spelar, och du spelar ju gitarr till exempel, lite samma sak.
Ja,
väldigt,
ja, det nämner
du
i boken också, att spela ett instrument är ju en typ av meditation.
Ja, men jag kan tänka mig att även hålla på med sina krukväxter eller i trädgården eller måla eller snickra eller vad som helst sån här. En del av den njutbara effekten är nog att man just är så närvarande.
Mm. Du har ju massa tips i boken, Livsgåtan. 42 till antalet.
Just det.
Och jag har läst den här boken för länge sedan, Liftarnas guide till galaxen. Det livets mening då är siffran 42.
Just det.
Jag tänkte bara att vi skulle dyka ner i några ord som finns med i dina tips. Vi hinner ju inte ta alla 42. Men ett tips du har är att sänka förväntningarna.
Ja, vi pratade ju lite om det.
Ja, vi pratade lite om det, men det låter ju lite tråkigt.
Ja, fast är det det? Är det inte egentligen att vara mer
realistisk?
Ja, det stoikerna brukar, eller ett känt exempel är hur de beskriver att om du ska gå till badhuset, för det gjorde romarna väldigt mycket, då ska man inte förvänta sig att det kommer vara helt lugnt och du kan ligga där och bara plaska och höra hur det porlar runt om dig och ja, du är ensam där och det är härligt ljus och det är tyst. Så är det ju sällan. Om du går till ett spa där du betalat väldigt mycket för att få vara det, ja, då kanske det är så. Men om du ska gå till en allmän bassäng en lördag morgon så kommer det ju inte vara så, utan då kommer det ju vara en massa andra där. Det kanske är barn som skuttar och hoppar och skvätter vatten och någon som stöter i dig och någon som, du vet, ja, simmar alldeles för långsamt framför dig eller tvärtom stöter i dig för att de vill komma om. Det, om man liksom i förväg räknar in det, ja, då får man ju en mer realistisk förväntan.
Och besvikelsen blir inte så stor, nej.
Besvikelsen uteblir.
Ja. Jag kan också känna när man är på semestrar ihop att det är bra att snacka ihop sig om förväntningarna.
Mm.
Annars åker man på två olika semestrar och så krockar förväntningarna.
Ja, men det, är väl
det har hänt några gånger.
Jättebra
men,
exempel.
Men om man lyfter det innan man reser.
Mm.
Vad tänker du?
Ja.
Vad vill du ska hända på den här semestern? Vad vill du hinna med? Och så vidare.
Ja.
Så blir semestern ofta bättre.
Ja, men det tror jag är ett jättebra tips. Att, för just den här clashen av att både att man har förväntningar men att de dessutom kanske är olika från andra i familjen eller
och så
är
ingen
vännerna
som
åker.
Och så åker man iväg.
Precis.
Det kan bli jättekrock, har jag forskat mig fram till.
Ja, exakt.
Kan man säga. Ett annat tips var att leka.
Ja, jag tror att att vara lekfull är ju egentligen att vara nyfiken och våga vara sig själv kanske.
Mm.
Att inte hålla tillbaka så mycket. I efterhand i alla fall när man har pratat med såna här som har legat på dödsbädden och sånt så har en del tankar har kommit upp kring det där, att de inte tillät sig själva att vara glada. Jag tror att det vi tycker ju om att vara glada, vi mår bra av det. Det är ju synd att inte tillåta oss själva att vara det.
Mm.
Och ett sak är ju att faktiskt våga leka lite mer fastän det kanske inte riktigt rimmar med normen runt omkring.
Mm.
Jag vet när jag kan nog se det tönt ut ibland när jag är med barnen på en lekplats till exempel. Nu är de lite större, nu går jag inte till några lekplatser. Men när jag gjorde det så var jag ju ofta jag lekte inte på samma sätt alltid med dem. Men jag höll också på att klättra och klänga i de här lekställningarna för att få in lite rörelse och träning och sådär.
Mm.
Och det var ju också kul. Så att, det tror jag verkligen på.
Vi var inne på det här som kommer nu med snickeri och så vidare. Att vara kreativ.
Mm.
Men då är du mer inne på att det är egentligen för att vara i nuet.
Inte bara. Jag tror det har många effekter. Jag tror också det här att det håller i liksom... Att man får använda sin hjärna och försöka tänka nya tankar eller skapa någonting tillsammans. Mm. Det är väldigt stimulerande tror jag. Man har ju sett i studier då att folk som spelar instrument och sådär, det kan motverka demens och liknande. Så att jag tror att hålla hjärnan igång med många olika saker, det är lite som med resten av kroppen. Det man inte använder, det blir svagt och det blir liksom stelt och sådär.
Mm.
Lite samma verkar det vara med hjärnan. Ju mer vi håller igång det, desto längre kan vi vara skarpa. Så att det är... Lite på det sättet också tror jag, med kreativitet och inte minst ger den väldigt tillfredsställelse tycker jag också. Du har ju spelat musik, jag tror det är få upplevelser jag tycker har varit så pass intensivt positiva som när man är i ett band och skapar något tillsammans. Det blir liksom mer än ens egen, det blir en helhet där man inte påverkar allting. Alltså man kan ju inte styra över det, men det, tillsammans blir det bättre än... Det enskilda, det har varit mäktigt.
Ja.
Oavsett, jag säger inte att vi någonsin har varit duktiga. Men
inte heller. Jag var med på en musikskolas 60-årskalas för ett tag sedan. Då det var både unga människor och gamla. Och de unga spelade bara en ton.
Ja.
Men det lät ju fantastiskt av alltihopa.
Ja.
Och det där är ju, man såg ju på de ungarna vad de tyckte var häftigt. Alltså synergieffekten blir enorm.
Mm.
Jag bidrar med det lilla jag kan. Och det passar och det blir något.
Ja, nej, det är mäktigt.
Ja, det kanske är det du menar egentligen med det här nästa, positiv psykologi.
Ja, positiv psykologi är ett begrepp som man kan inte säga att det är nytt längre. Det har funnits ett antal decennier nu tror jag. Men från de som myntade det, de menade att psykologi har varit fokuserat på att ta hand om sjukdom, sjuklighet. Medan positiv psykologi, då, vad kan man göra för att skydda sig så att man inte drabbas av sjuklighet vad det gäller det mentala. Så att, och då har man identifierat saker som att just må bra saker är att till exempel relationer och så, men också att vara tacksam, att... just jobba lite med sina tankar, vara snäll mot sig själv i tankarna, de här sakerna. Det är, det är en liksom positiv psykologis verktyg, kan man säga.
Och vad menar du med att man ska vara snäll mot sig själv?
Som vi var inne på i början här när vi pratade om att man ofta har negativa tankar och sådär. Att man är lite snäll mot sig själv. Ja, men man kommer inte alltid vara på topp. Nej, nu, ibland har man en dålig dag, att vara snäll mot sig själv och tänka, ja, idag är jag en dålig dag. Mm. Imorgon kanske det blir bättre. Alla har en dålig dag ibland. Att man inte är så hård mot sig själv. Det är väl det jag tänker på.
Mm. Jag avslutar varje podd med att säga, var snäll mot dig själv.
Ja, men det är bra. Ja, då har du förstått konceptet.
Ja, det tänkte jag. Jag kom på det när jag satt här att det kanske inte är någon som lyssnar och förstår vad jag menar. Så det var ju bra att du gav en förklaring.
Ja.
Livet är inte en generalrepetition.
Nej, just det. Vi får ju ingen andra chans vad vi vet.
Nej.
Alltså, det finns olika föreställningar och tankar kanske om vad som händer efter i livet. Men om vi, det vi vet är ju att vi lever här och nu. Och att, just den här livsresan kommer ju inte om igen i alla fall. Nej. Så att varför inte passa på att göra det som du vill? Man kan ju inte släppa allt och agera helt ansvarslöst. Men om det är något man vill göra, att inte skjuta på det för länge.
Återigen, att tillåta sig.
Att tillåta sig och vara glad och skoja om man vill det. Eller gå upp på en scen och sjunga om man vill det. Och, eller vad det nu är, åka på den där resan. Eller bara klä sig på ett visst sätt eller vad man nu vill. Att man inte håller tillbaka om det är liksom, om man har en känsla av att det här vill jag. Utan är det något som ändå är positivt och så i grunden, så kör.
Mm. Amor fati.
Ja, det, amor fati kan man...
Så kanske det uttalas.
Jag är ingen expert på latin, så skulle jag uttala det. Älska ödet.
Just det.
Och det är, tycker jag är en väldigt kraftfullt, ett kraftfullt budskap. Som inte stoikerna själva sa, men de uttryckte tankarna så, sen tror jag att det myntades efteråt. Men det går ut på att i princip acceptera sin situation som man är i. Eftersom man inte har någon annan som man kan vara i, så kan man då istället lika gärna försöka vara glad över den. Mm. Alltså om man ska ändå inte kan påverka den åt ena eller andra hållet just nu, så kan man ju vara glad över den. Och samma med ens förflutna. Man har ju, det kan ju varit bra eller dåligt i perioder, eller ja, för vissa kanske fruktansvärt och sådär. Men att man har inget alternativ. Man kan inte ändra det förflutna. Så att försöka hitta den positiva tråden i det och därmed känna lite mer glädje över det, det är något som gynnar en själv. Det har också studier av äldre visat. De som kan se på det som hänt genom livet och som inte fokuserar på misslyckanden och liknande, utan tvärtom, det här ledde ändå i slutändan till något bra, eller jo, det var jobbigt, men det där var ju i alla fall bra. Mm. Att man har den inställningen, så tycks det vara bra för välbefinnandet. Och så att just att välja att se på det som har hänt, kan man också säga att man älskar sitt öde, det som blev. Mm. Men man kan också älska ödet, det här blev just nu i stunden. Och man kan vara öppen för att allt i livet kan man inte påverka väldigt mycket, till och med.
Ja, så är det.
Och ja,
det är ju väldigt enkelt att det gror en bitterhet i annars. Mm. Och just det här att titta på det man kan göra istället för att titta på det man inte kan.
Ja, och fokusera på det som är bra ändå. Mm. Och ta med sig det och sen så hoppas på en bättre dag imorgon, men det kanske inte blir det. Mm. Och då får man på något sätt hitta
älska
det positiva.
Älska det ödet också.
Ja, i alla fall försöka acceptera det. Älska ja. Just, då, ja, det är man, då är man acceptans ju i den högre skolan. Ja. Men acceptera är ju en... Då kommer man långt.
Förlåtelse tar du upp också.
Mm.
Tycker jag är superintressant. Vad menar du då?
Ja, men lite samma där. Att det som har hänt har hänt. De känslor, negativa känslor inför det som har hänt, de drabbar dig själv. Det finns i alla fall studier som pekar på att om man kan förlåta den som har gjort något eller acceptera det som blev, utan att man behöver inte tycka att det var rätt eller liknande, eller ursäkta det på något sätt. Men att bli av, göra sig av lite med de här känslorna av bitterhet eller liknande som bara drabbar en själv kan vara positivt. Mm. Så att man ändå, det finns just bitterhet och liknande. Nu förlåtelse är kanske inte alltid kopplat till det, men just det där, de negativa känslorna drabbar ju sällan den andra, utan det är ju så att det var någon som sa att vad bitter kan vara som att ta gift själv och hoppas att någon annan drabbas.
Mm.
Det är ju lite ens egna känslor som, kan man styra dem till att bli mer positiva så är ju det bara bra, även om den andra, det påverkar inte den andra egentligen.
Nej, men jag kan uppleva att man ibland ger förlåtelse till någon för sin egen skull. Det blir att på något vis släppa det bara. Det kan nog vara acceptans kanske, men
ja,
det är ganska stor kraft i förlåtelse.
Ja, precis. Det kan det ju vara.
Mm.
Och det är som sagt inte ett ursäktande eller sådär, utan det, eller ett bevis på vad som var rätt eller fel, utan det är ju bara en förlåtelse för att komma vidare. Känna lite, ta lite udden av det så att säga.
Mm. Mm.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för tombolan!
Tombolan!
Då Anders, så har du en grön tombola framför dig.
Spännande.
Ja. Så om du vevar lite grann på den så finns det då existentiella frågor i den. Och så kan du väl plocka ur tre, fyra stycken. Och du får gärna blanda i...
Så där någonting.
Mm.
Får det bli. Okej. Första är...
Ja.
När mår du riktigt bra?
Mm.
Ja, vi har varit inne på det.
Ja.
Nej, det finns många tillfällen. Jag tror att... men när jag tränar och helst i naturen, då mår jag ofta riktigt bra. Särskilt om jag är tillsammans med vänner eller liknande.
Mm.
Riktigt bra stund.
Så en joggingtur ihop med några stycken i skogen,
ja, eller,
då är det som
eller
bäst.
Kajak eller bara en promenad eller vad som helst, att man går lite i berg eller vad det nu är. Det, det ligger i toppen där.
Mm.
Just att umgås är verkligen en nyckel för att må bra. Om man frågar folk i studier och sådär, så är det när vi umgås som vi egentligen har roligast. Sen kan det vara kul att sitta och skriva en bok och sådär, men att umgås är ofta det som man, om man frågar folk i stunden, så är de mest nöjda då.
Mm.
Mm. Nu kommer lite mer aktiviteter här. Vilka aktiviteter ger dig en känsla av meningsfullhet, gemenskap och glädje?
Ja, det är nästan samma fråga.
Det blir nästan samma fråga,
vi,
eller hur?
Vi struntar den. Då, får du, då tar jag fram en ny tröja istället.
Oj, den här var svår. Vad är det snällaste du gjort mot en annan människa? Den är ju väldigt svår. Jag hoppas att jag har gjort många snälla saker. Men jag kan inte på rak arm säga vad som är det snällaste.
Inte ens om du letar. Du behöver inte vara blyg.
Nej, den är svår. Alltså, jag hoppas verkligen att jag har gjort många snälla saker.
Du verkar vara en snäll man.
Jag hoppas det. Men jag tänker att det är svårt att värdera. Jag tror att det är ju framförallt den som har...
blivit utsatt för snällheten.
Ja. Mm. I boken har jag faktiskt med när en kompis kom förbi mig när jag gick i första klass eller något och var hemma sjuk en dag. Så kom han förbi, då hade han varit och köpt en liten påse lösgodis och knackat på och lämnade den hos mig. Och det var ju inte så märkvärdigt kan man tycka. Men det var väldigt snällt. Och jag kommer ihåg den idag.
Jaha.
Så att även en sån sak... Jag menar, man kan ju tänka annars att om man har räddat ett liv eller att man har skänkt alla sina pengar till välgörenhet eller sådär. Men även de här små sakerna kan verkligen liksom bli varma minnen hos en. Så att jag tror det är svårt att värdera, det är hur det mottas också.
Mm, mm. Var snäll helt enkelt.
Var snäll, det är det säkraste kort. På vilket sätt är du lik dina föräldrar? Ganska mycket tror jag. Vi är väl alla en blandning av våra föräldrar. Jag har en...
Hela din släkt är läkare va?
Ja, det är många som är läkare. Och det finns ju inte ett sätt som en läkare är på så att säga. Så att man är väl inte lik en läkare. Men däremot så har jag ju valt att bli läkare, precis som mina föräldrar. Men jag har också skrivit böcker, vilket min mamma har gjort mycket. Mm. Så att jag tänker att en del såna här saker som man gör, så inspireras man av sina föräldrar. Och man kan också tendera att med åldern blir lite mer uppmärksamma drag hos en själv, tycker jag, som föräldrarna har.
Ja, som till exempel?
Nej, men just det här, jag tänker just på att min mamma också ägnat mycket tid åt att forska och skrivande och liknande.
Är du mest lik din mamma?
Jag vet inte. Ja, i alla fall vad jag håller på med, ska jag säga.
Ja. Jag tänker till humör och sätt och så.
Ja, det kanske är en blandning där. Mm. Jag tror att, det tycker jag märker på mina egna barn. Det finns ju inget barn som är av de tre som är likt mig, och de är inte lika varandra. Alltså, de kommer säkert bete sig vissa grejer, men att man är väldigt individuell, och det är så fascinerande. Mm. Och det är ända sedan man är född, tycker jag, har sett skillnad på barnen, att de var olika redan då och har behållit det.
Visst är det lite märkligt. Man tycker ändå att det är samma matbord och det är samma resor. Och det liksom, man får uppleva väldigt mycket tillsammans ändå.
Ja,
jag ser det på mina barnbarn nu också. Så är enormt olika i vissa hänseende.
Ja, så har man ju såklart vissa vanor och saker som man då lättare tar upp om man har växt upp i en viss familj och liknande. Men just grundpersonligheten verkar väldigt individuell.
Mm.
Och det är ju en blandning av gener, så det blir ju en ny komposition, så att säga.
Kan vi ta en sista?
Ja, det gör vi.
Du tappar en på golvet, så vi kan ta ur slipper du börja.
Där. Vad är framgång för dig? Framgång för mig är nog att jag har utvecklats på något sätt. Och det behöver inte vara positivt, så här man har fått någon utmärkelse eller har sålt ett visst antal böcker eller något sånt där. Utan det handlar mer om den inre resan, skulle jag säga. Mm. Att jag känner att jag, även om jag har gått igenom en tuff period, att jag kan känna att jag, ja men, det där lärde jag mig något av. Eller, ja, men jag känner mig lite klokare nu. Eller så. Jag tror jag mäter framgång i sådana saker framför allt.
Mm.
Och det skulle även stoikerna hålla med mig om, att just sådana här utmärkelser och annat, det är inget som riktigt fäster.
Nej.
Utan det är vägen mot målet som är det som är värt något. Så att framgång i det här konceptet, mina hälsoböcker, det skulle jag säga är att andra tar till sig av budskapet och kan leva lite friskare, må lite bättre, ha lite bättre tankar och sånt. Det är ju framgång för mig, även om jag inte skulle, jag får antagligen aldrig reda på det. Ibland är det folk som kommer upp och säger det och sådär. Det är fantastiskt. Men i de allra flesta fall så kanske jag inte ens kan mäta den eller veta om den egna framgången då. Men när man har påverkat någon annan positivt, som min kompis som gav mig en godispåse.
Mm. Mm.
Det var en framgång, tycker jag, för honom.
Ja.
Men han,
det är ju fint sagt.
Ja, men jag tror, nu skrev jag det i boken, så nu fick han reda på det. Men ofta får man inte reda på det heller, fast det, när man har gjort något bra.
Mm. Kanske också när gåtan blir ett svar. Kan det vara en framgång?
Ja.
Eller du är mer inne på vägen dit?
Jag är mer inne på vägen dit. Det är klart att, för jag tror inte heller att någonting är i likhet med det vi har pratat om. Inget är ju permanent riktigt. Så att jag tror inte alltid det finns ett tillstånd som vi kan uppnå. Men det är klart att jag önskar att det var fred på jorden och att klimatförändringen kunde backas och allt sånt där. Det vore ju framgång. Men världen ändras hela tiden ändå sen också. Så att, att jobba mot något positivt, det är framgång i sig.
Mm. Vi stänger tombolan.
Ja.
Avslutningsvis nu då. Du har ju någonstans, tycker jag, försökt i dina böcker att beskriva lyckan. Så frågan är ju, vad är lyckan? Eller vad är lycka?
Ja, oj, nu har du en halvtimme till. Nej, men ska man ta det kort så är lycka mycket mer än bara det man kanske tänker, lyckliga känslor eller just att man har vunnit på lotto eller sådär, utan det är lycka är ett vitt begrepp som man kanske då, välbefinnande är ett bättre ord, att man dels har positiva stunder såklart, men också att man känner mening, att man kanske hjälper någon annan som mår dåligt, man är inte lycklig men det ger mening. Mm. Och sen också att ens egen livsresa, när man ser tillbaks på den och när man känner att man utvecklas framåt, att det bidrar också till välbefinnande. Så att det är multifaktoriellt och därför är det också svårt att hitta det liksom ultimata receptet. Men ska man säga någonting så handlar det ju om att enligt forskningen att prioritera sina positiva relationer och få mycket glädje genom det. Det är ju väl ett av de säkrare sätten till mer lycka.
Mm. Vem är den lyckligaste du känner?
Oj. Det vet inte jag. Jag är inte inne i deras huvuden. Jag tror att också att man kan, när man ser folk
som en uppfattning har du kanske?
Ja, men när man ser folk som är lyckliga så vet man inte riktigt vad som pågår innanför heller.
Nej.
Så att jag skulle vara försiktig med att säga vem som är lyckligast. Det vet man inte så mycket om. Och alla kan vi drabbas av saker och vi kan bära på hemligheter och vi kan bära på sjukdomar som vi inte vet något om och liknande. Så att det jag tror att vi alla har möjlighet utifrån vår egen situation att jobba för att få liksom snäppet lyckligare genom att aktivt arbeta för det. Om man inte gör något särskilt, då är det ju slumpen som avgör lite. Men om man ändå driver mot saker som har en ökad chans att ge mer lycka, så kan man nog förändra sitt liv åt det hållet. Och en snabb sån sak är just det här att vara tacksam i stunden. Ja, plötsligt har jag från och varit lite sur, kanske blivit tacksam för att jag ändå är frisk idag och mina barn ska jag träffa sen och så vidare. Då har jag snabbt ändrat ögonblicket från att jag inte varit lycklig till att jag varit lycklig.
Är du lycklig?
Jag är lycklig ibland. Jag är inte lycklig hela tiden. Men jag tycker att med de verktyg som jag har med i boken och sånt, så har jag fler lyckliga stunder och fler känner mer mening och liknande när jag tillämpar dem aktivt än vad jag gjorde innan.
Mm. Du skriver en fråga som jag tyckte var bra, men det kanske du egentligen svarar på nu. Det är en fråga som du tycker att man ska ställa till sig själv, så nu ställer den till dig då. På det stora hela, hur nöjd är du med ditt liv?
Ja, men då skulle jag säga att jag är väldigt nöjd med mitt liv. Mm. Det gör jag ändå. Det är inte allt som är en dans på rosor eller vad man säger, men på det stora hela. Mm. Och då väger jag ju in saker som den här forskningen, den här frågan då syftar till, att man... Det är inte bara, är jag lycklig just nu? För det påverkas väldigt mycket av omständigheterna, om jag har fått en parkeringsbot eller vad det nu är. Yes. Utan det är, man väger in allt det här tillsammans. Livsresan och ens möjligheter och frihet och alla de här sakerna som jag pratat om.
Mm.
Och då måste jag säga att jag är väldigt lyckligt lottad och känner mig lycklig.
Sista frågan är då.
Yes.
Vart är du på väg?
Jag är på väg... Jag tänker fortsätta i den riktning jag har. Jag tycker jag är på en bra riktning, kan man säga. Med det här att med arbeta med hälsofrågor och samtidigt prioritera mina relationer och uppleva en del äventyr längs vägen. Det är den mixen jag vill ha.
Mm. Och närmast nu så är du på väg till Funäsdalen för lite skidåkning.
Ja, skidåkning där uppe i fjällen blir det. Mm.
Du, lycka till med allt det där och tusen tack.
Tack så mycket.
För stunden.
Ja, väldigt trevligt.
Mm. Det var Anders Wallensten det. Jag hoppas att ni blir lite sugna på att jobba på relationer för hälsans skull. Nästa vecka får vi besök av min kompis Johan Ordqvist. Johan har Downs syndrom och han kommer ge en bild av Downs syndrom som jag tror, inbillar mig i varje fall, att många människor inte har. Det får ni se fram emot. Fram till dess, Var snäll mot dig själv.